Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Görg von Frunsberg führt uns an. Tra la 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 la.
Ja, den svenska allmogen var ju mycket, levde ju mycket konservativt liv under senmedeltiden med sina sedvänjor och moraluppfattningar och sätt att klä sig och uttrycka sig. Och de här tyskarna, de här liksom rock'n'roll-människorna som kom då, de väckte nog ganska stort uppseende och rent av anstöt. Människor i lokalsamhället i Sverige på den här tiden var ju naturligtvis djupt religiösa och ja, det blev nog en clash här.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Legoknektar har i princip funnits så länge människan har fört krig. Men under senmedeltiden växte landsknektarna i omfattning. Eftersom det gav kungarna större frihet att föra krig utan att först förhandla med folket. Dessutom krävde den militärtekniska och taktiska utvecklingen en större specialisering och professionalism av soldaterna. Landsknektarna beväpnade sig med långa pikar och stred i fyrkantsformationer. Lönerna var högre än för skickliga hantverkare och det lockade till sig adepter från hela Europa. Men om pengarna tog slut så bytte landsknektarna ofta herrar. Martin Neudingskog är historiker vid Försvarshögskolan. Han har forskat på hur den svenska militärmakten omorganiserades under medeltiden. Välkommen.
Tack så mycket.
Du var ju här för något halvår sedan och faktum var att egentligen skulle vi ha pratat om dagens ämne då, legoknektar.
Just det.
Men jag snöade in på biskoparnas militära makt så det blev inte så mycket med det. Men jag kände att det där är ett för bra ämne för att släppa. Så att ämnet för dagen är alltså legoknektar eller som man kanske framförallt... Du använder olika begrepp när du skriver dem. Du snackar om landsknektar också. Är det samma sak?
Ja, det är ju synonymt. Men landsknektar... Legoslater har ju funnits i flera tusen år. Men alltså landsknektar väl egentligen hade sin storhetstid under just 1500-talet.
Mm. Men det är egentligen bara ett namn på samma fenomen. Egentligen.
Ja, precis. En viss typ av legosoldater.
Men du, när inträder legoknekten i världshistorien?
Ja, alltså då måste vi skruva tillbaka klockan till antiken. Medelhavsområdet under antiken så började grekerna att organisera legosoldater som tjänade olika herrar runt hela Medelhavet. Så att det är väl egentligen först där då, någon gång under den klassiska epoken på 400-talet före Kristus som man kan se legosoldater så som vi känner dem idag.
Men frågan är ju egentligen direkt, vad är egentligen en legosoldat? För att man brukar ju läsa om att legosoldater är någon som krigar för pengar, men i någon mening gör väl nästan alla soldater det. De får väl oftast betalt för att kriga.
Precis, det är ju en väldigt trubbig definition att bara säga att de slåss för pengar. För det gör ju precis som du säger, nästan alla soldater genom historien. De får ju betalt på ett eller annat sätt. Men det som man brukar säga då, karakterisera legosoldater förutom att de får betalt, det är att de är, inte utlänningar, men de är främlingar. De är inte en del av den politiska enhet som de slåss för. De är inte förstens undersåtar.
Mm. Men du pratade om greker då som de första. Vilka slogs de här grekerna för då?
Ja, grekerna, de...
Eller grekiska legosoldater ska jag säga.
Ja, det finns ju till exempel... Det finns ju exempel från Alexander den Stores tid till exempel. När han invaderar Perserriket. Då upptäcker han att det finns greker i den persiska armén. Grekerna, de hade ju kolonier i nutidens Italien. Och även på andra håll i Medelhavsområdet så tjänstgjorde de som legosoldater, till exempel i det ptolemaiska Egypten och så vidare.
Men om man hoppar vidare då, det här fenomenet, det lever kvar då århundrade efter århundrade, eller försvinner det och kommer tillbaka? För vi kommer ju framförallt prata om medeltiden i Europa och framåt på 1500-talet. Så.
Ja, man skulle kunna säga att det här fenomenet blir ett... Ja, man kanske får gå fram då till det sena romarriket. Och då börjar romarna att anlita allt fler, ja, det som de kallade för barbarer, som då fick tjäna i den romerska armén för pengar. Och sen då får det här fenomenet en nedgång under tidig medeltid eller folkvandringstid, varefter det återuppstår, kan man säga, under hög- och senmedeltiden framför allt.
Mm. Men vad är det som händer då under hög- och senmedeltiden som gör att det här kommer tillbaka? För att, om vi tar då romartiden, vad avlöser romartiden då rent militärorganisatoriskt?
Ja, det handlar ju om att Västrom faller samman. Västeuropa blir mer fragmenterat och det vi brukar kalla för feudalismen inträder. Men där i feudalismen, alltså det vill säga att man har jordmagnater, riddare, stormän då som lever på gods på landet och organiserar sina egna små militära följen som står i ett ganska löst förhållande till en kung. Det är i det här politiska, ekonomiska systemet som också fröet finns för medeltidens legoväsende. För de här aristokraterna då, eller riddarna, de brukar ju ofta då kunna ha, de bor på sin borg och de har ett militärt följe som kan vara ganska stort då i vissa fall. Och under medeltiden så visar det sig ibland att de här militära följerna har en större militär potential än vad deras kung eller furste då kan göra av med, så att säga. Då upptäcker man snart att det här kan vi slå mynt av våra militära färdigheter. Så att det slutar med att många av de här riddarna, de träder i andra förstars tjänst kortare eller längre perioder och utnyttjar sitt våldskapital för att tjäna pengar, så att säga.
Mm. Men då snackar vi om adelsmän och så, eller vanliga...
Ja, men precis. Jag använder ordet frälsemän då, men precis. Adelsmän är väl det gängse termen idag. Där har vi den här begreppsdefinitionen igen. Nej, men precis. Det brukar ju då vara en adelsman eller riddare som är så att säga huvudman för en sån här styrka. Mm. Men där i kan ju hans män i hushållet och hans landbor och hans underhuggare av olika slag ingå. Men där kan också mer professionella soldater ingå. Det här är en ganska blandade gäng till en början.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har läst en del texter du har skrivit om det här fenomenet och du nämner ju en ärkehertigen Maximilian som någonstans, jag vet inte vad man ska kalla han, grundare av legoväsendet eller landsknäktsväsendet i Europa, eller hur skulle vi definiera honom?
Ja, men precis. Det här är ju ärkehertig Maximilian i CD mera den tysk-romerske kejsaren Maximilian den första. Han blir sen kejsare. Han förstår då att utnyttja de förändringar som har skett i krigföringen under 1400-talet.
Jag kan bara säga, nu är vi ungefär vid 1480 någonstans, eller tidsmässigt. Eller?
Ja, men precis. Ja. Precis. Under 1400-talets lopp så har infanteriet, det vill säga fotfolket, fått allt större betydelse och inflytande på Europas slagfält.
Varför det?
Jo, men det har att göra med att man introducerar långa pikar, det vill säga långa spjut upp till 5 meter långa som infanteriet utnyttjar i en masse, alltså i tusental, alltså i täta formationer. Och på så vis så kan man effektivt skydda sig mot rytteri. Och det gör att det i kombination då med framväxten av eldvapen och sådär, det gör att infanteriet blir mycket mer effektivt. Det kan skydda sig mot ryttare. Mm. Och schweizarna då, vi uppfattar kanske idag Schweiz som ett mycket fredligt ja. Land. Ost och klockor och sådär. Men
så var det inte på medeltiden.
Nej, eller? Så var det inte på medeltiden. på 1300-1400-talet så har schweizarna då utnyttjat de här nya koncepten och organiserat fotfolk som de börjar hyra ut till många av Europas makter, framförallt de italienska furstestaterna, men också franska kungen och så vidare. Och de blir väldigt framgångsrika, tjänar mycket pengar och blir liksom Europas benchmark-infanteri, kan man säga. Och det här börjar ju då Maximilian, sedermera kejsar Maximilian, att fundera över att det här vore kanske också någonting för mig och det tyska riket. Och då så tar han...
Man kan bara säga, vart geografiskt befinner sig Maximilian?
Ja, han befinner sig... Det här är otroligt komplicerat.
Ja, vi tar den enkla versionen.
Habsburgarna håller till i Österrike, men de kontrollerar nominellt också hela Tyskland. Och genom arv så har Maximilian också fått dagens Belgien och Nederländerna. Alltså Burgund under sitt välde. Och det är mycket, mycket av det här utspelar sig då i lågländerna.
Men var befinner han sig mest för mesta tiden?
Ja, han ambulerar ju runt då. Men i Nederländerna då, där det är mycket små konflikter under den här perioden, så tar han schweizarnas koncept med stora infanteriformationer, beväpnade med långa pikar och eldvapen. Och så gör han sin egen hemkokta tyska variant av det här. Och så börjar han kalla de här soldaterna i de här förbanden för landsknäktar. De ska tjäna det tyska riket, landet då.
Mm. Så är det nu då begreppet landsknäktar introduceras? För det är väl det vi kommer att använda hädan efter i podden nu?
Precis. Det här är den period då landsknäkten träder in på det europeiska slagfältet.
Vilka var det som blev landsknektar då? För nu pratar vi om infanteri, det är ju fotsoldater, så det är liksom inte herremän kanske på det sättet här.
Ja, men det är det som är så intressant, att den sociala sammansättningen i de här förbanden, den förändras under perioden. Men till en början så är det väldigt mycket frälsemän och lågadelsmän och... Ja, det har ju varit en stor ekonomisk kris i Europa under senmedeltiden som har gjort att stora delar av frälset har blivit fattigare. Man har fått liksom ett överskott av aristokrater som inte riktigt kan försörja sig och upprätthålla den här glansen som tidigare.
Men då, de är frälsemän mer på pappret än i realiteten? Alltså.
Ja, precis. De har blivit fattigare, den här gruppen. Och många av dem tvingas då träda i tjänst hos andra för att försörja sig. Och de här tidiga landsknektsförbanden då, som är i kejsarens omedelbara tjänst då, när han så vill eller betalar för det, de består till en början till stor del av fina herrar som har börjat tjäna till fots då. De har suttit av sina hästar och blivit riddare till fots, så att säga. Och först och senare, när de här förbanden blir mer manstarka och fenomenet lite har förlorat sin glans, så är det enklare människor. Som alltså ofta folk från städerna, gesäller och drängar och gesäller och enklare människor som tar värvningar med förbanden.
I och med att det ändå blev ett sånt stort fenomen här, så det måste ju ha funnits saker som lockade de här gesällerna och att faktiskt träda i tjänst då som landsknäckta. Vad var det för typ av villkor som de fick?
Ja, man lockade ju i vanlig ordning med pengar för att kunna värva folk. Och då, det fastslogs tidigt i den tyska rikslagen redan år 1500 att en landsknäkt ska tjäna 4 gyllen i månaden.
Kan man översätta det till någonting?
Ja, man kan åtminstone jämföra med en skicklig hantverkare. Vi kunde under samma period tjäna 1,5-2 gyllen i månaden.
Så det var höga löner helt enkelt?
Ja, det var ungefär dubbelt så bra betalt då som man kunde få om man var en tränad hantverkare. Mm. Så att, och för människor som kom från en mycket enkel bakgrund så var ju det här väldigt, väldigt generös betalning.
Det finns ju en hel del fantastiska teckningar och målningar på sådana landsknektar, och de har ju väldigt speciella kläder, och jag har förstått väldigt färgglada kläder. Hur växer det här klädmodet fram då som de?
Ja, där finns det ju en massa, det var liksom aldrig riktigt klarlagt riktigt hur det där kommer sig. Det tycks ju finnas ett behov hos de här människorna att uttrycka sig och markera sin särställning i förhållande till det vanliga civila etablerade samhället. De blir, väldigt förenklat uttryckt, så blir det är någon slags punkstil det här, kan man säga.
Jag tycker inte det är så dålig jämförelse egentligen.
Nej, men de vill markera sin särställning, att de har blivit en del av, de har uppgått i kejsarens egen order av landsknektar och de är inte en del av det vanliga civila samhället. Och då klär de sig i bjärta färger och de skär sönder sina kläder på intrikata sätt och garnerar sina hattar med fjädrar.
Vad jag förstått också vid den här tiden, så var det väldigt tydligt hur man skulle klä sig. Alltså, var man en hantverkare skulle man klä sig på ett speciellt sätt, och var man adelsman så skulle man klä sig på ett annat sätt. Så det här bröt väldigt starkt emot den gängse traditionen.
Ja, redan under den här perioden så fanns det ju såna här överflödsförordningar som reglerade vem som fick, ha vad på sig
givet. Ja, det var så nedskrivet i texter, kodifierat hur man fick klä sig.
Ja, det finns faktiskt från Stockholm från den här tiden förbud mot för kvinnor, sämre kvinnor att klä sig i siden och sådär. Så det finns en tydlig föreställning. Man ska kunna se på människor på gatan vilken socialgrupp de tillhör. Det här är mycket viktigt. Och när de här landsknäktarna börjar få så här generöst betalt, då vill de ju markera. De vill liksom omförhandla sin sociala ställning.
Men jag kan föreställa mig att det här är ju ett nytt fenomen som växer fram och det sprider sig över Europa. Hur såg vanliga människor på det här och hur såg statsmakterna på det här?
Ja, det här blir ju ett ramaskri. I synnerhet faktiskt från intellektuella humanister vid den här tiden. De skriver mycket om den här nya typen av människa de ser i landsknäktarna. Det är de mest fördärvade, förtappade, djävulska individerna.
Var de det?
Ja, men det finns då kanske visst fog för den beskrivningen. Men där är det kanske också viktigt att understryka att det här var människor från alla samhällets olika hörn som tog värvning i de här förbanden och levde det här livet.
Man kan ju ändå tänka sig att det drog till sig en viss typ av människor, en viss människotyp, oavsett vilken klass man kom ifrån.
Det var mycket lyxökare förstås. Mm. Det var mycket lyxökare. De blev många av de här förbanden ganska snart när liksom, alltså de kunde vara, nästan alla Europas länder kunde vara representerade i ett sånt här förband, så de blev ju väldigt internationella också.
Mm. Och jag kan tänka mig också att vid den här tiden så var det väldigt viktigt vad man hörde rent geografiskt, eller hur? Och de här, som du säger, de kom från hela Europa. Bara det måste ju göra att folk kände sig avvokt inställda till dem.
Ja, precis. De blev ju främlingar vart de än begav sig egentligen. Och det var ju den här... De formade då liksom som en identitet nästan i de här förbanden. Där de hade väldigt strikta regler gentemot varandra. Men betydde sig lite hur de ville gentemot lokalsamhället.
Det här är ju också en tid när under krig så är väl i princip matförsörjningen går väl mycket ut på att stjäla böndernas tillgångar och så.
Ja, det var ju accepterat.
Ja, det var ju accepterat. Det var ju inget speciellt med landsknäktarna egentligen.
Nej. I det avseendet så skiljer de sig nog inte från andra typer av soldater under den här perioden.
Så de kommer från hela Europa och liksom tar värvning för pengar. Hur vanligt var det att de böt sida under pågående krig?
Ja, det där är en intressant fråga. Det är väldigt mycket kopplat naturligtvis till det här med betalning. De hade ju, när ett sånt här förband trädde i tjänst hos en furste som skulle föra krig, då, så ingick man ett avtal där det fastslogs tydligt hur länge man skulle tjänstgöra och hur hög betalning man skulle få varje månad.
Var det skriftliga avtal där? Eller?
Ja, det var skriftliga. Det var väldigt noggrant uppsatta avtal.
Och de var individuella?
Det var förbandets anförare som var en slags entreprenör då, som upprättade det där kontraktet.
Det var egentligen anföraren som skrev kontraktet med ett visst med sina män då, man kan säga.
Ja, exakt. Det där är ett ganska komplicerat system som vi kanske inte ska gå in på i detalj. Men han upprättade ett kontrakt först med uppdragsgivaren, varefter han ofta började värva då för att sätta ihop förbanden. Men ett nästan ständigt problem under de här konflikterna då var ju att de sällan fick betalt i tid. Och ibland så kunde de här betalningen dröja i månader, nästan år ibland. Och då hade ju uppdragsgivaren brutit sin del av avtalet, kan man säga.
Och då kunde ju de bryta sin del av avtalet egentligen också.
Exakt.
Så då hände det att de bytte sida under pågående krig.
Ja, ja, precis. Och, och de, ofta gjorde de såna här liksom nästan rituella eller symboliska myterier. De kunde komma dagen efter de skulle ha fått pengar. Så kommer ett myteri som är väldigt sådär högljutt och med stora gester, men inte speciellt våldsamt då. För att markera att nu har vi inte fått betalt och nu kommer vi snart att sticka om inte pengarna kommer här. Och sådär. Så att de förstod ju hur de liksom lite teatralt skulle spela ut det där.
Vad man tänker sig här också, här har vi ju liksom militärt tränade specialister med egna anförare. Skulle de inte lätt bara, för vi snackar ju om ganska små furstendömen vid den här tiden också, skulle de inte bara ganska lätt kunna putta ut fursten som anlitat dem och ta över makten där?
Det där är ju också väldigt intressant. Det skulle man kunna föreställa sig att de här männen med ett sånt våldskapital och skulle göra så, men de tycks oftast ha saknat politiska ambitioner på det sättet.
Är inte det konstigt?
Jo, det är väldigt konstigt. Men det har konstaterats, om vi skruvar fram klockan lite till det 30-åriga kriget till exempel. Så det 30-åriga krigets kanske mest kände legosoldatsentreprenör Albrecht von Wallenstein som upprättade ett nästan som ett litet imperium i östra Tyskland. Mm. Inte ens han lyckades omsätta den här militära makten till något långsiktigt politiskt. Och det finns väldigt få exempel på när man har lyckats med det här.
Men vi pratade lite innan här, då nämnde du någon engelsman i Italien.
Jag tänker förstås på John Hawkwood, en engelsman som under en paus i hundraårskriget mellan England och Frankrike på 1300-talet reste till Italien med sina män för att tjäna lite extra. Och han lyckades då genom ett mycket framgångsrikt manövrerande som legosoldat mellan olika uppdragsgivare i Italien att bygga upp en ställning där han både blev fruktad och beundrad av de här olika staterna och blev i Florens till slut nästan blev hyllad som en stadens hjälte, och han fick sin gravplats bredvid altaret i domen i Florens. Det går att beskåda än idag.
Men han blev inte furste eller sånt?
Nej, blev inte furste, utan han blev en uppburen kondottiär då, som man kallade dem i Italien.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mm.
Nu säger jag landsknektskulturen. Jag säger inte landsknektar, men när kom landsknektskulturen till Sverige?
Ja, det är ju en intressant fråga som jag har grävt lite i genom att titta på kyrkokonst och sådär. Och där kan man, vid 1500-talets början kan man se de första tecknen på att den här typen av soldater har varit i Sverige. Vi vet med säkerhet att tyska landsknektar var i Sverige 1494. Tidigare än så kan vi nog inte spåra dem. Men från sent 1400-tal och framåt så har det nästan permanent funnits små förband av tyskar och livländare i svensk tjänst. Som
men du säger små förband, så det är inte några större mängder människor egentligen det handlar om?
Nej, kanske mellan 100, 200, 300, 400 man ungefär.
Mm. Men vilket intryck gjorde de här på den svenska allmogen då? De kom med sina bjärta kläder och skickliga våldsmakt.
Ja, den svenska allmogen var ju mycket, levde ju mycket konservativt liv under senmedeltiden med sina sedvänjor och moraluppfattningar och sätt att klä sig och uttrycka sig. Och de här tyskarna, de här liksom rock'n'roll-människorna som kom då, de väckte nog ganska stort uppseende och rent av anstöt. Människor i lokalsamhället i Sverige på den här tiden var ju naturligtvis djupt religiösa och det blev nog en clash här.
Mm. Men samtidigt kunde man väl se hur modet, att det gjorde avtryck på hur vanliga adelsmän och så klädde sig i Sverige, eller?
Ja, det kan
eller man ju... Eller hantverkare, jag vet inte.
Det kan man ju se, eller man kan se det i Stockholm, att det börjar skäras upp kläder och sådär under tidigt 1500-tal.
Bland hantverkare och borgare? Och...
Ja, bland den delen av befolkningen som har råd att köpa sådana här kläder av god kvalitet och sådär. Mm. Men det finns ju väldigt lite personbilder i Sverige från den här tiden, men det finns en bild på Sten Sture den yngre, riksförståndaren Sten Sture den yngre från 1516 i Västerås domkyrka, där man tydligt kan se då att han klär sig i en rustning som är typisk för de här landsknektskaptenerna, och han bär också ett hårnät som är väldigt typiskt för landsknekt under den här perioden.
Ja. Riksförståndarna började ju, nu finns det första belägget för att svenska riksförståndare har tagit hjälp av landsknektar.
Ja, men det är just Sten Sture den äldre då, som 1494 lyckas kontrakta genom staden Lüneburgs försorg i Tyskland en tysk som heter Jost Lorbre som har då ett gäng på 400-500 tyskar med sig. Mm. Och då slutar man ett kontrakt. Jag har inte lyckats hitta kontraktet, men vi vet att de här tyskarna kommer till Kalmar då på sommaren 94, och sen så överför man dem till Finland då 1495 när kriget mot Ryssland bryter ut.
Vet man om de gjorde någon skillnad?
Nej, man vet mot slutet av det här ryska kriget så utbröt ett inbördeskrig i Sverige 1497 mellan riksförståndaren och riksrådet, kan man säga. Mm. Och då ser man hur riksförståndaren skrapar ihop alla tyskar han har i Finland och Sverige och försöker överföra dem till Sverige då för att kunna ge sig på sina fiender i riksrådet. Och då använder man de här tyskarna för att plundra ärkebiskopens egendomar bland annat. Mm. Och ärkebiskopen klagar högljutt över det här, att de här gudlösa människorna kommer och plundrar hans egendom. Men Sten Sture, han förlorar i det här kriget ändå sen, för att danske kung Hans kommer till Stockholm med 3000 tyskar.
Mm. Men du är ju också landsknektar då.
Ja, precis. Och då hamnar man ju omedelbart i underläge och... De tyskar som kung Hans hade med, de var ju det här välkända svarta gardet som hade gjort sig kända i Västtyskland åren innan som fruktansvärda människor. Så det här var ju ett fruktat gäng som han hade med sig.
Jag förstår.
Han hade värvat dyrt.
men det var i Tyskland man rekryterade framförallt då, eller fanns det flera, vart någonstans, Hur gick det till i praktiken när man skulle rekrytera ett gäng tyska landsknäkta?
Ja, Tyskland var den stora marknaden, men det tyska, ska vi tala om det tyska kulturområdet under senmedeltiden, det område där man pratade tyska. Det sträckte sig ju ända upp till Finska viken egentligen. Alltså hela dagens Baltikum och norra Polen var ju delvis tyskspråket. Och den här landsknektskulturen verkar ganska tidigt ha spridit sig ända dit. De män som vi hittar i de här fåtalet rullor som finns kvar, de har ofta såna här... De har inga riktiga efternamn, utan de har sån här toponym som berättar att de är von en viss ort.
Jaha, är det där von kommer ifrån?
Ja, det har ingenting med riktiga namn att göra, utan de heter von Nürnberg, von Lüneburg, von Zwickau, eller så heter de, har de namn från Livland. Mm. Och man vet också att den kanske viktigaste marknaden för svenskarna under den här perioden, det är, jag säger Livland, för det sa man på den tiden, men alltså nutidens Estland och Lettland.
Mm.
Det var också en viktig marknad. Där fanns ju den tyska ordensstaten, alltså den här tyska riddarorden då, som hade tillkommit under korstågen, som hade många sådana här liksom ordensriddare i sin tjänst och som i brist på inkomster då hade blivit legosoldater.
När Gustav Vasa började rekrytera landsknäkta, var det något kvalitativt annorlunda mot de tidigare riksråden och sådär?
Ja, tack för frågan. Ja. Man har ju ofta gjort en stor sak av att Gustav Vasa då med Lübecks hjälp kan värva soldater och skaffa skepp för att slutföra sitt uppror mot Kristian den andra. Som jag har upptäckt då i mina undersökningar så börjar ju det här en generation tidigare.
Så han gör egentligen inget nytt?
Nej, det han gör som är lite nytt, det är att han värvar lite fler landsknäktar.
Vad pratar vi om för antal? Alltså?
Ja, men uppemot tusental då.
Men kung Hans hade ju 3000 här, men han var ju dansk då i och för sig.
Ja, men hade han mycket mer pengar. Svenskarna var alltid mycket fattiga.
Aha.
Men det Gustav var så att han håller då periodvis ett tusental tyskar i sin omedelbara tjänst i Stockholm.
Mm.
Eller förlagda på slotten i Mälardalen. Och de blir... Ja, man brukar ju tala om att det här är Svea Livgardes föregångare. Det är kungens livfänikor.
Mm.
Kallas lite senare för Stockholmsfänikan.
Hur stor var Stockholmsfänikan då?
Ja, den var väl ungefär 500-600 man ungefär.
Stockholm var ju en oerhört liten stad vid den här tiden. Det här måste ju ha varit en betydande del i stadsbilden.
Ja, absolut. Det här är nu män som har präglat kultur och mode i Stockholm under Gustav Vasas tid. Men det man kan se då är att de här tyskarna, de utnyttjas i hög grad som utbildningspersonal. Alltså de
blir de som någon slags officerare då? Eller?
Ja, men som officerare. Och sen så börjar man då ta in även svenskar i de här förbanden som får lära sig det här tyska sättet att organisera förband och tyska sättet att slåss och klä sig och uppföra sig naturligtvis. Mm. Och sen då under slutet av Gustav Vasas regeringsperiod på 40-50-talet så när han börjar organisera en massa svenska förband efter tysk modell, landsknektsförband efter tysk modell, då skickas de här männen som har varit i Stockholm ut till landsorten då och ska i sin tur organisera förband. Så att det är en sån här liksom nedsippringseffekt i organisationen av de här tyskarna som finns i Stockholm.
Men i slutändan blir det mer och mer vanliga svenska knäktar då här, men som lär sig av de här tyska landsknäktarna.
Vid slutet, när Gustav Vasa dör då 1560, då är det bara ungefär 10% tyskar kvar i det här livförbandet. Så att livförbandet håller på att bli etniskt svenskt då, så att säga.
Mm. Varför satsade man på svenska soldater istället för...
Ja, men för att då hade, mot slutet av Gustav Vasas tid, så hade den svenska krigsorganisationen hunnit i kapp
då hade de här tyska sättet, tyska organisationssättet hunnit implementeras i den svenska organisationen. Det här blir också då i förlängningen en förutsättning för att bygga upp den här svenska armén som blir så betydelsefull under stormaktstiden.
Men de här svenska knäktarna, de fick inte lika bra betalt som landsknäktarna, eller? Var det stor skillnad? Eller?
Ja, de fick väl kanske över tid och genomsnitt kanske de fick hälften så mycket ungefär.
Mm. Men det var ändå pengar de fick. Det var inte så senare som att man fick ett litet torp och så, eller?
Nej, det här är ju under hela perioden fram till senare delen av 1600-talet så är de ju kontantavlönade soldaterna. De får penningar och kläder, som man säger. En ungefär en tredjedel av årslönen utbetals i tyg av god kvalitet. Och de här tygerna är väldigt dyra då. Det är tänkt att de ska använda dem för att sy uniformer då. Men så de här tyget representerar ett viktigt värde då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du sa att det var 10%. När är vi framme då? Är det slutet på Gustav Vasas regeringstid? Alltså?
Ja, precis.
Hur effektiva blev de här då, militärt sett?
De svenska förvandlingarna?
Ja, eller blev det en försämring när man liksom plockade in mer och mer svenska?
Ja, alltså vad man kan se under 1550-talet är ju att den svenska armén växer exponentiellt och blir 10 gånger större än den var tidigare. Och det är klart att det finns ju brister i kvaliteten då, men de avhjälps ju också delvis med att man under hela perioden fortsätter att värva tyska, framförallt tyska legosoldater i svensk tjänst som då samexisterar hela tiden med de här nya svenska förbanden.
Mm. När slutar man helt att rekrytera utländska landsknektar?
I Sverige så slutar man egentligen inte förrän i början av, ännu under Stora Nordiska kriget, under Karl XII:s tid, så förekommer ju
tyska dragoner och sådär i svensk tjänst.
Men inte samma typ av kultur med de här brokiga klädnaderna? Och,
nej, den har ju blivit mycket mer konform då. De liknar ju väldigt mycket de här inhemska förbanden.
Mm. Men man kan ändå prata om legoknäktar då?
Ja, det är väl återigen en fråga om definitionen. Men de är ju utlänningar och de tjänar under en kortare period. Svenska soldater är ju i princip livstidsanställda.
När försvinner landsknäktarna ifrån den europeiska kontinenten?
Ja, men precis. Alltså det här fenomenet med legosoldater. Man brukar ju säga att när europeiska stater konsoliderades och började organisera inhemska stående arméer så konkurrerades det här systemet ut. Och då brukar man säga att ja, det var under det 30-åriga kriget då, under första hälften av 1600-talet som legoväsendet nådde sitt crescendo. Men de allra största legoarméerna, de hittar man fortfarande i slutet av Ludvig den 14:s regeringstid, alltså under omkring 1700, så ser man de största legoarméerna. Men då är ju systemet på väg ut. Och sen
så att när de är som störst, de här lego... Vad ska vi kalla dem? Legoarméer kan jag inte säga. Eller?
Jo.
Nej.
Jo.
Ja. När de är som störst, de här legoarméerna, det är liksom sista... Vad säger man? Sista andetaget, sista skriket innan de försvinner?
Ja, alltså vad som händer under 1700-talet, det är ju att i alltså upplysningens idéer, de formar ju ett nytt nationsmedvetande i stora delar av Europa. Och sakta men säkert så får man den här medborgartanken som växer fram. Och då, i den... liksom intellektuella diskussionen så blir legosoldater omöjliga. Män som kommer utifrån och slåss bara för pengar, det rimmar ju väldigt illa med den här liksom nationsidén där medborgarna då ska känna någon slags patos för fosterlandet och kämpa och sådär. Och det gör att från och med sent 1700-tal så har...
Det är med Napoleonkrigen egentligen vi pratar om.
Ja. I Napoleonkrigen så hittar man väldigt få, nästan inga legosoldater, utan då är det nationella arméer som bekämpar varandra.
Men det är egentligen bara Frankrike som har värnpliktsarmé vid den här tiden, eller?
Ja, det är Frankrike som introducerar det här i spåren av revolutionen. Men detta får ju följdverkningar. Alltså alla de här andra länderna som försöker bekämpa Napoleons Frankrike, de måste ju anpassa sig. När Napoleon har en miljonarmé så måste ju de andra hitta sätt att rekrytera också. Och då börjar den här idén att slå rot även i andra länder.
Mm. Men legoknäktar finns ju faktiskt fortfarande. Men vad tar de... Du säger att vi har ju pratat om Europa här, men vart... Fenomenet har ju levt kvar. Vad tar de vägen?
Ja, alltså generellt sett så kan man ju säga att legoväsendet nästan det dog i Europa senast år 1800, men därmed är det inte sagt att det försvann, utan under hela 1800-talet så kan legosoldater återfinnas i kolonierna utanför Europa. Alltså de ostindiska kompanierna och andra sådana här företag som i kungars och drottningars tjänst.
Men då är det företag som rekryterar, eller kompanier då, som rekryterar de här legosoldaterna, det är inte kungar? Och...
Nej, utan det här är verkligen kommersiella storföretag då, som har sina egna regementen av legosoldater som de utnyttjar för.
Även för rena erövringsuppdrag och sånt då?
Ja, absolut. Ja,
så det är inte bara liksom säkerhet eller något sånt? Utan...
Nej, utan det är i kolonialkrigen i Indien till exempel så är det ju i hög grad legosoldater som man utnyttjar.
Mm. Så det är ju kolonier i hela världen då i princip som har legoknäktar?
Ja, även i Nord- och Centralamerika, Karibien, så förekom ju det här också under 1840-50-talet, att i synnerhet amerikanska lyxsökare och äventyrare slår sig samman och som så kallade filibustiärer, som försöker då att tjäna pengar på att intervenera i konflikter i Mellanamerika, i Honduras och Nicaragua och Mexiko. Mm. Så det finns ju spår av det här utanför Europa.
Ja, vi känner ju till Irakkriget och så man Blackwater har man ju talat om. Det är något sånt där företag som bara har massa legoknäktar, eller hur?
Ja, precis. Det här är ju någonting som har fått ett uppsving. Det dyker ju upp redan i på 50-60-talet i Afrika, såna här legosoldater, sydafrikaner, belgare och fransmän och andra som hjälper till att störta regeringar och sådär. Och som du säger, Irakkrigen så har det här förekommit också, med framförallt i den anglosaxiska världen, såna här privata aktörer som ju ofta är väldigt högteknologiska, skickliga och sådär.
De har väl oftast en bakgrund som att de har varit med i reguljära arméer och sånt?
Ofta är det ju militärer eller folk från underrättelsetjänsten sådär som har sadlat om och börjat
tjäna lite mer pengar kanske.
Precis, det blir löneökningar.
Ja, vad sa du, 4 gulden eller vad var det man fick?
Ja, precis. Det har väl ökat sen dess lön. Ja.
Martin Neudingskog, historiker vid Försvarshögskolan. Ett stort tack för att du kom hit idag.
Tack så mycket, Urban.
Och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på avsnitt 90 om biskoparnas militära makt med Martin Neudingskog.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.